I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oh. Vet du hur många dagar det är på ett år, mannen?
Ja, vi fick med det där gubbstönet, hoppas jag.
Japp.
Att det inte klipps bort.
Det är du som klipper, så att... You do it like you want it. Vet du hur många dagar det är på ett år?
365 oftast.
Japp. Och nu har vi nästan gjort ett år. Mm. Alltså, imorgon, nej, nästa vecka, då kan man lyssna på ett avsnitt om dagen.
Och så har man det att det skulle vara ett jättespännande projekt att lyssna på sig själv. Alltså också väldigt narcissistiskt och sjukt. Men att lyssna på ett avsnitt per dag, ett år. Att man kanske skulle göra det medan man tränar, springer. Så här. Mm. Att man både hybris och fixar sin kropp samtidigt.
Ja. Men frågan är, tror man ska ha hybris? Jag har ibland börjat lyssna lite på de första avsnitten.
Jag tycker det är bra.
Tycker du det? Mm. Starkt av dig. Hörru, en grej som inte är stark, det är ju någonting som vi pratade om tidigare, tror jag i alla fall. Jag vet att det har varit uppe, att jag smaskar när jag käkar.
Ja, det är ju någonting som var så otroligt förlösande när du pratade om första gången, eftersom det här vet man ju om man har ätit med dig.
Det här, vilket ju, jag har glömt bort och vilket ju
har
är
du
bara
glömt
vidrigt.
Det?
Ja, det är ju bara vidrigt.
Men det tyder på att du har en otroligt grundmurad självkänsla då, att så här, det spelar ingen roll.
Tvärtom, jag är ju livrädd.
Det?
Och det, nu blir jag livrädd för det här också.
Ja.
För att jag tänker när man äter med folk att man är... Alltså, så här, alltså det du antyder är att jag är känd som smaskaren. Alltså när man tänker sig att Nisse Edvard, då tänker man ju kanske inte så här... Han som hade det här knasiga bingo-programmet på SVT för 10 år sedan. Eller han som promenerar väldigt mycket. Men det är han som har en ryggsäck ofta när barnen var små med alla grejer man kan tänka sig. Sexscheman och Nyhetsmorgon.
Ja.
Det man tänker är smaskaren.
Nej, det
är det som kommer först. Om man googlar Nisse Edvall, då kommer smaskaren upp.
Det är inte jättemånga som har hört det äta. Nej. Och även jag som har hört det äta... Ibland så äter man ju på en väldigt stökig restaurang. Då märks det ingenting.
Fan.
Ja. Framförallt så är det att du har ju andra saker som känns som är viktigare för dig som person.
Mm.
Och att det känns ju otroligt sunt att du hade glömt det. För det tyder ju ändå på en grundmurad själv. Sen ska en del kanske blir knäckta. Hur ska jag göra, lösa det här och sådär?
Ja, men eller så är det bara att jag är en jävla idiot som inte lär mig någonting av... Alltså folk ger mig...
När vi tog upp senast var det Li som hade pratat om det.
Ja. Jag har helt glömt bort. Ja, men nu har i alla fall mannen tagit upp det. Och jag kände ju igen det när han sa det. Alltså det kom inte som en nyhet för mig. Det gjorde det inte. Men han liksom tycker ju att jag är pinsam.
Mm.
Förstår du?
När ni äter bland folk?
Det vet jag inte. Det verkar som att han tycker att jag är pinsam när vi äter
senast
hemma.
Senast det var pinsamt när du skulle äta någonting. Det var ju... När du slängde bort den här hamburgaren. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. På fotbollskuppen.
Mm, och skrek och sådär. Men då smaskade du inte.
Oj, fan. Nu fick jag sköljningar.
Nej, fick du.
Skamsköljningar.
Jag älskar de här berättelserna. Jag tycker det är så jävla bra.
Ja, nej, men det är ju... Ja, gud. Men hur som helst.
Mm.
Då sa han då att han tycker att jag är pinsam.
Mm.
Och det
alltså,
här är
sa du vid frukostbordet?
Ja, och det här är ju någonting som om man läser Ensamma mamman. Som man gör. Cecilia Torud.
Ja, klassiska, precis. Fan vad det otroligt ångestskapande lektyr.
Jag älskar det. Ensamma mamman. Det är ju kanske inte allas go-to-litteratur när man pratar om barn och hur det är att vara småbarnsförälder. Eller förälder,
ja, men det var det väl för de som fick barn på sent 70- och tidigt 80-tal. Så var det.
Och
våra mammor helt enkelt.
Ja, men i alla fall, det finns ju en sån här en axiom, sanning, att föräldrar är pinsamma. Och så ska man alltid skoja om det där. Alltså så här, och nu tycker de att jag är pinsam, man kommer på föräldramöten där fel kläder, eller man är pinsam och sådär. Och för mig är det oacceptabelt.
Aha.
Jag tänker inte ta
att vara pinsam.
Att jag är pinsam, alltså av mina barn.
Vadå
det
då?
Finns, nej, för att jag är inte pinsam.
Nej.
De är pinsamma.
Ja, okej.
Okay. Alltså, men om vi ska go down that road, så... Manne till exempel.
Klassisk pinsamhet som en förälder kan göra. Min pappa skulle vara på sån här båt på Cypern där vi skulle göra paragliding. Man åkte någon fallskärm efter båten. Mm. Pappa skulle hoppa upp lite snyggt i båten som var på halvdjupt vatten och tappade badbyxorna. Så han visade kön och röv. Och jag kände då att om jag hade ett vapen så skulle jag liksom döda honom. Eller jag behöver inte döda honom, för han är död för mig nu.
Men det där var ju pinsamt.
Ja.
Det är ju pinsamt.
Varför
för honom också.
Varför skulle du inte göra sånt då?
Nej, men det var ju pinsamt för honom också.
Ja, det var det verkligen.
Ja. Det där är ju liksom någon slags händelse ju. Det är ju inte en egenskap.
Men det där tycker jag är vanligt, att jag gör någonting som jag tycker är pinsamt. Och det tycker Iris är skitpinsamt. Så hon understryker min pinsamhet inför de som jag gjorde pinsamhet för att liksom ta avstånd från mig, så att det blir ännu värre.
Men har du en exempel på saker som, hur ofta gör du medvetet saker som är pinsamma och varför?
Men inte aldrig medvetet. Men,
ja,
man trampar olika klaver och sånt där. Iris har ju en jävla detektor för det. Och...
När har du trampat i klaver? Du är ju smooth as silk.
Absolut inte.
Berätta om någon gång när du trampade i ett klaver.
Men, säga fel namn till folk.
Jaha,
eller,
sådana grejer. Okay.
Släppa sig.
Hur ofta gör du det?
Ja, men det händer. Men...
Ute bland folk?
Ja, det är absolut.
Vadå? Så att det hörs? Så att du sitter med Iris på tunnelbanan och så bara...
Nej, inte sådär.
Det fattar jag att hon tycker är pinsamt.
Nej, mer att... Det kanske kommer någon lukt som hon tycker att tydligt pappa...
Men du sitter ju inte och pruttar. Gör ljudlösa pruttar som luktar illa på tunnelbanan.
Ja, men det kan väl hända.
Nej, men det gör ju inte.
Ja, men sådana här saker händer, förstår
du? Nej, sluta. Men då är du ju pinsam.
Ja, jo. Kanske. Men då...
men det där är...
Men det är jävligt jobbigt att vara pinsam. För jag kan vara pinsam ensam. Någon tänker han var pinsam. Men nu är det liksom att hon gnuggar in pinsamheten i hela mig.
Men det är skillnad mellan dig och mig då är ju uppenbarligen att du är ju pinsam på riktigt.
Okay,
och
ja,
så får du höra
så,
det.
Ja. Så du tänker inte ta det, för du är inte pinsam.
Nej, jag är en cool katt.
Är det så?
Så är det. Och om Manne ska hålla på och snacka om pinsam, då finns det ju en ganska lång lista med grejer som han gör som är sjukt mycket pinsammare.
Ja.
Som jag skulle kunna kontra med.
Okej.
Okay. Ja, alltså, jag kan ju ta som exempel.
Man skulle ju kunna se det som pinsamt att du funderar på kontringsmöjligheter mot din son. Nej. Eller? Nej?
Nej, det är inte pinsamt.
Och det är att du smaskar.
Okay. Ja. Men smaskar ju något omedvetet. När du lägger en fis på tunnelbanan luktar
det. Nej, nej.
Då är det ett medvetet val.
Nej, det är att man inte kan hålla emot längre. Att man känner... Ja, nej, det är
klart
man kan. Att den smyger iväg från mig.
Det är klart man kan alltid hålla emot. Man kan få kramper i magen, man kan få ont, men man kan alltid hålla emot.
Okej. Okay.
Ja. Hur som helst, till exempel, jag kan ju outa.
Man kan alltid kontrollera hur det låter när man äter.
Jag tycker att det är ganska pinsamt när man är 10 år och inte kan packa sin ryggsäck själv på morgonen.
Mm.
Det tycker jag är pinsamt. Jag tycker också att det är pinsamt, det här som jag berättade förra veckan, att jag måste bära honom till frukostbordet på morgonen.
Mm.
Det tycker jag är pinsamt. Alltså det finns ju ganska mycket som
men
är pinsamt.
Men har du sagt det till honom då?
Nej, men
hur säger han det med att du smaskar?
Nej, men han sa ju att det var pinsamt.
Ja.
Du smaskar fan pinsamt.
Ja, och då säger du...
Nej, jag har inte sagt det. Men jag bara säger så här, ja men nu, det här växer ju i mig nu.
Mm.
Och det finns ju också...
Det här måste du lite grann välja, tror jag, för att du har en grej i dig som är fuck you, jag är inte pinsam. Jag tänker inte ta att jag skulle vara pinsam när du är så mycket pinsam och jag är helt opinsam.
Mm.
Men nu verkar det som att nej, jag tänker fortsätta vara jävligt pinsam och smaska. För att du är så pinsam.
Nej, så är det ju inte. Smaskandet är ju... Det är ju min akilleshäl. För uppenbarligen så förtränger jag att jag gör det. Och sen så bara gör det, så dyker det upp ibland.
Men minns då, du när du fördes på tal senast av Li då? Försökte du äta annorlunda på något sätt?
Alltså eller? Enda gången när jag tänker på att jag smaskar, det är ju... att jag är en smaskare, det är ju för att när jag ser min pappa smaska.
Okej.
Okay. Så att jag förstår ju att det är ju liksom rakt nedstigande led. Ett arv. Fadersarvet.
Ja.
En annan grej, om vi nu ska hålla på och prata om pinsamma grejer som min son gör.
Mm.
Till exempel att han blir förbannad när han förlorar matcher på träningen och skriker olika fula ord.
Ja,
det tycker jag är jävligt pinsamt.
Ja.
Mm. Det tycker jag,
vet du, det är klart att du ska smaska.
Nej, men,
han är så mycket pinsammare. Alltså det är klart, du har ju det här, den här arsenalen. När du smaskar i morgon i frukosten, då är det bara att du säger de här grejerna. Han kommer ju fatta direkt.
Problemet är ju med pinsamheter, är ju så här, om man är, du vet som Börje Ahlstedts karaktär i Fan och Alexander.
Mm.
När han pruttar, när han springer upp och ner för trappan och blir jagad av barnen och sen så pruttar han.
Mm.
Han är ju medveten, det här är ju någonting som jag gör för att retas, provocera och glädja de här barnen.
Mm.
Det är ju en bra pinsamhetsgrej. Att göra saker omedvetet. Alltså som att smaska, när man inte är medveten om det. Det är ju inte bra. För att allting som man gör omedvetet är ju inte bra. Däremot om jag är en, tänker mig en Jan Stenbeck som sitter och äter sin den här dyra potatismosen med rysk kaviar och massa grädde och smör. Och smaskar. Alltså så. Och har liksom spiller på någon servett och sådär. Det är ju medvetet. Eller som när Leif G.W. Persson bjöd Christian Lok och Carina Berg på julbord på Operabaren. De var där på tumman hand och sen så satt de åt och sen så när de skulle betala så sa hovmästaren, nej det är redan betalt, henne har sett till att det är ordnat. Och så satt Leif GV med liksom typ sill som stack ut i munnen och så är en fläckig servett och bara, tomten kom tidigt i år och smaskade. Då är man ju medveten om att man, vad man gör.
Jaha.
Det är ju en annan grej, det är, då är man inte pinsam.
Nej. Så du måste smaska mer medvetet?
Ja, eller inte smaska alls.
Nej.
Det är de vanliga.
Ja, det är spännande. Det här kommer ju komma upp om 4-5 år och så har du glömt igen.
Men, alltså själva grundgrejen här är ju att mannen ska ge fan i att kalla mig pinsam.
Mm. Mm. Det ska han verkligen.
Så är det.
Han är...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jävla pinsam.
Ja, han är det.
Hörde du?
Fiser du på riktigt? På ett normalt?
Ja, men inte, alltså. Ja, det har väl kunnat hända.
Det är det sjukaste jag hört.
Ja. Smaskar du på riktigt vid frukostbordet?
Ja, det gör jag.
Ja. Jag har ju, häromkvällen så satt jag och tittade på, fan det var ju jävligt stark tobak i den pipan kan man säga. När jag skulle lägga barnen och började titta på gamla filmer från när de var mycket mindre än vad de är nu.
Gud, det är ju...
Jag har inte ens tänkt på att jag har de där filmerna.
Mm, det är sjukt.
Hur Rut pratade i den åldern när hon var 3. Mm. När man, hon pratade liksom perfekt, men hon sluddrade. Det är det som man pratar orent. Ofta så har jag väl tänkt att prata orent att man pjatar i så här.
Ja, just många det.
Mm. Men det var att hon sluddrade. Fast hon pratade också liksom ganska perfekt.
Alltså lite som att hon var full.
Ja, mm. Och det var så jävla gulligt.
Bam, 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 Rut är sjuk.
Jag är sjuk, mamma. Mamma är på jobbet. Iris är på solen. Och det vill jag inte.
Det var så kul att kolla på det här med barnen också. Och det är ju alltid sorgligt att jag inte får träffa de där älskade ungarna igen.
Men du får ju tänka på vår generation ändå, vad lättillgängligt vi har dem.
Ja.
Alltså i telefonen.
Ja,
att
sant.
Man bara kan gå in på 2010, 2011, mm, och eller vad det nu är, och titta på lite videos. Det kunde man ju, jag menar, när jag var barn då hade vi en diaprojektor, då kunde väl liksom rigga i ordning, sitta och hålla på och kolla på diabilder, men det var ju ett projekt.
Ja, det var det. Det gjorde det en gång per år.
Ja, men det var väl något sånt som vi gjorde också. Nu kan man ju hänga med dem, vilket ju kanske gör att man saknar dem ännu mer, för ja, att man har dem ju närmare för handen, så att säga.
Men då längtade jag efter att fortsätta föröka mig och kunna uppleva barn i den åldern igen. Men sen så har jag insett att jag behöver inte hålla på och kopulera för att nå den lyckan. Utan jag har ju faktiskt massa barn i min närhet. Det är en fördel med att ha så jävla stor familj som vi har.
Just det.
Alltså bara 250 meter från mig har jag Werner.
Just det.
Som är 2,5. Han fyller 3 i början av maj.
Alltså en i stort sett perfekt ålder ju.
Jättebra ålder. Så att jag börjat hämta honom. Jag ska hämta honom idag. Jag hämtar honom i torsdags. Ja, på torsdag helt enkelt. Va? Jag hämtar honom. Och det
men
är...
Men då måste du reda ut. Hur var det med torsdagen innan dess?
Och det är så jävla mysigt. Han är också i den ålder så att han är trygg med att han har föräldrar som kommer komma tillbaka. Han har en morbror som heter Manne, som han gillar. Mm. Alltså så att jag får väldigt, väldigt långa kramar. När man skulle hämta honom när han var ett år, då kunde ju det vara ganska hotfullt för honom.
Just det.
Kunde vi leka bra när hans föräldrar var med, men att det var inte så kul att bli hämtad så. Nu tycker jag att det är jättemysigt och att det är lite av en fest när hans morbror Manne hämtar. Och jag får
det är ett bra namn också, morbror Manne.
Mm.
Det är dumt att min Manne inte kommer bli morbror ju, eftersom han bara har en brorsa.
Ja, det är inte för sent.
Nej, det är inte för sent. Men morbror Manne, fan det kan
man vet ju inte hur många ungar man har på stan. Eller nej, vilket kön de har.
Farbror Fadde, tror han kallas för det. Fadde Darvic.
Inte alls omöjligt. Men det är skitmysigt att hämta honom. Och det var så roligt, förra torsdagen då så skulle vi köpa lite snabba ingredienser till pannkakor. Mjölk skulle vi ha, smör, ägg.
Du och Werner.
Mm, klassiska grejer.
Werner Vögeli. Kallar honom för det?
Det är också en,
när ni gör pannkakor.
Nej, när vi gör sparris.
Ja,
det är inte han som är sparrisexpert.
Ja, jag vet inte. Han var köksmästare på Tore Bretmans, någon av dem. Och operakällan.
Nej, det har jag faktiskt inte kallat honom. Men så skulle vi ha mjölk. Kylen till vänster. Han gick till kylen rakt fram. Där det fanns fil.
Mm.
Mellanfil skulle han ha.
Jaha.
Och så sa nej Werner, vi ska inte ha mellanfil. Vi ska ha mjölk.
Mm.
Och då... Det är så jävla gulligt. Han bröt ihop då och la sig på golvet och skrek för att han ville ha mellanfil. Så att han har precis insett att man kan lägga sig och gråta på golvet i butiker.
Mm.
Men han har inte fattat att liksom, det ska man göra åt grejer som man vill ha och försöka få dem. Mm.
Men utan mellanfil kunde han väl få?
Nej, varför ska han ha mellanfil?
Alltså, jag tänker att man bara löser situationen, så skulle jag ha gjort. Klart du kan få mellanfil.
Nej, det som man har lärt sig nu när man har blivit lite mer rutinerad är att man bara skrattar lite. Det är klart att man inte ska ha mellanfil. Så står man under armen och sen så gör man någon avledningsmanöver och sen är det
gud,
slut.
Vad hårt. Alltså,
varför ska jag köpa mellanfil?
För att du är morbror Manne. Alltså allt du pekar på skulle du få.
Nej, alltså det är klart att jag skulle kunna köpa om han sa så här, gud jag vill ha kexchoklad. Mm. Ja, då är man morbror Manne, visst kan du få det. Men inte liksom att du ska ha mellanfil.
Ja, han bara, kan jag få lite chia pudding?
Jag måste svara på ett sms från Iris. Vart är toan? Det är till och med en sån här toa-emoji.
Hon sitter alltså utanför här, ska vi säga, studion.
Mitt
vi bandar.
Emot soffan.
Du kan ju knacka på fönstret och peka.
Flera toaletter.
Jag måste bara för er lyssnare förtydliga att de sitter alltså en halv meter ifrån varandra med en glasvägg emellan. Så han skulle kunna knacka och bara peka. Och nu gör han det. Nu har han både skickat sms och visat.
Ja, nej men vadå? Så, nej, jag känner mer så här, vad roligt att se första gången kanske om Iris ville ha mellanfil. Bara, man blir jätteorolig. Nu tycker man bara att, alltså, att han är pinsam.
Ja, ja.
Som vill ha mellanfil. Ja. Men också att det är jävligt rörande att han inte har fattat att man kan liksom välja mer grejer som man vill ha på riktigt.
Men jag frågade, då är det kanske det.
Han äter ju alldeles mellanfil.
Han kanske det du ska lära honom.
Han ville vadå?
Mor och mannen ska lära honom att så här, du ska inte börja grina för de här grejerna.
Nej.
Alltså, så visar honom godisavdelningen eller de här konstiga serietidningarna med leksaker.
Ja,
här skulle lägga och skrika.
Ja.
Så att han det borde vet han, han ska göra
lära sig. För att jag fick ju reda på sen att han har ju typ aldrig ätit mellanfil. Ingenting som han befattar sig med.
Nej.
Enda var att han känner att nu håller liksom, man håller på att välja en massa grejer här. Mm. Mjölk och ägg och allt med. Jag har inte fått välja någonting. Nej. Varför kan jag inte ta den här exakt lika gärna som mjölken?
Jag hade köpt mellanfilen. För att det är gulligt.
Ja. Du har ju blivit ett någon slags monster. Alltså, som bara tycker att man... Som tror att det är fel att säga...
Men jag är fan inte pinsam.
Nej, men i början av podden så var det väldigt mycket... Alltså, varför, det är som min mamma... Alltså, jag har blivit fan frestad att säga som min mamma brukar säga till mig. Mm. Vill jag säga till dig.
Ja.
Lagom är bäst.
Jasså.
Man måste inte ta något extrem grej att... Här hemma hos familjen Edvall.
Men mellanfil känns väl aslagom?
Ja, jo, jag äter nyttigt så här, men man måste inte säga ja till allt.
Nej.
Och man måste inte säga nej till allt heller.
Nej.
Jag tror det är viktigt att hitta något mellanläge. Mm. Det är i alla fall gulligt. Och sen så pratar han ju jättegulligt. Han säger massa fel. Mm. Men också alltså, gulligt både när de säger fel och när de säger rätt. Om de säger rätt på så här, liksom, konstiga ord. Sammanträdesrum. Alltså, du vet. Det blir jättegulligt.
Ja, det är...
Men 2,5 år säger ett sammanträdesrum.
Mm.
Sjukt gulligt. Och han vill gosa. Och sen en annan grej är att sen när vi kommer hem och jag ska laga de här pannkakorna, då behöver han inte stå hänga mitt byxben hela tiden.
Uh-huh.
Utan då kan han kolla på hundarna med Iris och Rut eller vara uppe och leka i Ruts rum.
Mm.
Jag har liksom två...
Ja, för barnen är där också. Ja.
Ja.
Alltså dina barn, så att säga.
Exakt, så de tar ju hand om honom.
Så att du behöver inte hålla på och bygga Duplo som han ska riva och sådana?
Nej, jag behöver inte göra någonting. Så det är bara, jag, alltså, han får... inlämmas i familjens vanliga rutiner. I vår familj äter vi inte mellanfil. Och jag lagar mat när vi kommer hem.
Ja, det är underbart.
Ja, så att det kommer jag bara fortsätta med.
Har du satt på dig dina ljudisolerande hörlurar då?
Nej!
Så fort du kommer innanför dörren. Värner, nu.
Zoom. Det är väl en skillnad. Mm. Att jag använder inte dem längre.
Nej, det har jag ju berättat. Det är ju ganska provocerande. För att min pappa hade ju sådana jättestora påsen när han diskade i julas på landet.
Mm.
Och det är ju en... Det är ju skillnad mellan dem, säger jag, nu är partmålet, än att ha såna små AirPods i som jag har. Just för AirPods är inte ljudisolerande heller.
Nej.
Så det går ju att prata med andra. Och sen så är det någon av de här stora jävla hörlurarna.
Ja.
Det säger något.
Nej, så är det. Men tips alltså är väl att kolla om man ska kolla om man har barn i sitt område. Alltså att, ibland har man liksom himmelriket närmare än vad man tror.
Alltså, det är tips till alla som vill ha fler barn där hemma.
Ja, precis. Och jag har ju också Hjalmar. En annan systerson som är 1,5 år gammal.
Ja, just det.
Nej, förlåt. Han är 2 år.
Men han är inte på 250 meters avstånd.
Nej, men ändå på 7 kilometers avstånd.
Ja, men 250 meter, det som är så perfekt med det är ju att det blir det här att du kan utan problem hämta på förskolan och ta hem och inlämma i familjelivet. En 7 kilometer, då måste du ändå göra en avstickare och liksom...
Ja, det är sant.
Göra en insats på något vis.
Nej, det är en insats. Sorry, Hjalmar. Du bor för långt bort.
Mm.
Men sen Johannes, han har inte ens börjat få barn. Min bror.
Det är ju sjukt. Nu har ju inte Elis bror så heller.
Nej.
Men då blir man ju så här... Det vet man inte om det kommer bli överhuvudtaget. Nu för tiden, du vet inte vad som är upp och ner. Nu har jag en jävligt uppstyrd spaning. Alltså,
Rickard Olsson.
Alex och Sigge slänger i väggen. Det här är någonting, det här kommer liksom välva lite snyggt i hela avsnittet. Och det kommer liksom börja nu och det kommer fortsätta och det kommer komma upp här och där.
Fan vad snyggt.
Så att you're in for a ride, folks.
Just det, så att du berättar liksom i 3 olika segment. Och först i segment nummer 3 så förstår man att alla de här hängde ihop och var ett.
Ja,
och belyste samma sak. Vad heter den här knarkserien som är så bra?
Alltså den där han kokar metamfetamin?
Nej, utan den här väldigt realistiska, där man får se samhället från hamnarbetarnas perspektiv.
Ja. Den heter The Wire.
The Wire! Så kommer det här va?
Ja, eller The Wire, klassiker.
Ja, först är det på gatan och sen är det polisen, sen är det hamnarbetarfacket. Ja,
och sen så, lite Aaron Sorkin också.
Mm.
Alltså det är witty.
Ja, mycket walk and talk i korridorer och så.
Ja.
Fan vad jag redan gillar den här spaningen.
Ja.
Och Rickard Olsson, att den kommer handla om Rickard Olsson också.
Ska vi tacka för idag då?
Ja, nu räcker det.
Nej, men jag vet inte riktigt, jag ska börja den. Är det bra start?
Jättebra.
Jo, så här. Nora. Kommer du ihåg den? Skam.
Ja, jag tror du tänkte på Nora i ett dockhem.
Nej, men det är ju samma namn.
Jo, jag kommer jätteväl ihåg Nora. Hon var ju den...
alternativa på något vis. Hon hade bott i Barcelona.
Var det inte Nora som hade läppstift och höga ljusa jeans?
Ja, men lite, hon var lite världsvan. Hon hade liksom bott i Barcelona och sådär. Hade sett världen. Och sen blev ju hon ihop med William, som ju var den här duschen, rika duschen. Vilket ju var lite konstigt, tycker jag, eftersom hon var så världsvan. Men kärleken är ju blind, säger de. Men det är inte det jag ska handla om. På hennes kylskåp...
Eller så är det exakt det den inte är, om man faller för exakt samma tushiga kille som alla andra faller för. Då är kärleken inte blind.
Nej. Vet du vad kärleken är mer? Evig. Jo, men hon har i alla fall, jag vet inte om det var på dörren eller om det var på kylskåpet, en lapp där det stod så här: "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always." Den kan man också se på Instagram ibland.
Det borde du säga till din son när han retar dig för att du smaskar.
Ja, han vet inte vilka battles jag håller på att fighta i munnen. Samtidigt som jag smaskar. Ja, men då tänkte jag på det där med fördomar. För det är ju det handlar om ju. Man vet ju inte. Och det kom upp, det poppade upp först för att det var ju det här, den här evighetsserien. Jag vet inte hur länge de ska hålla på med det. TV4 versus svenska ghetto-rappare. Du vet vad de har gjort nu då? För nu har de gjort i Veckans brott. Så hade de ju gjort, alltså det här med Leif GV, det är som bara bytt kanal. Och Camilla Kvartoft är utbytt mot Jenny Strömstedt.
Östergren heter det väl?
Det är kul. Roligt skämt.
Ja.
I alla fall. Då, när de skulle exemplifiera hur folk flashar, och speciellt då sådana unga kriminella, flashar sina dyra grejer på Instagram, dyra klockor, så hade de en bild på OneCus. eller kuss, alltså pinsam pappa som inte kan uttala det. Eller inte pinsam, utan jag skiter i hur man uttalar det. Mm. Det var en bild på honom i alla fall, på hans klocka. Och då blev det ju ett jävla liv, för att han är ju väldigt vit liksom. I sitt betala skatt, och han är väldigt tydlig med det här. Att det, och då är det ju så tydligt att de har bara ingen aning om vem det här är, utan de har bara tagit en invandrarperson med en dyr klocka. Mm. Och sen så publicerat det. Alltså det är ju klassiskt.
Alltså det första som hände, förut så var det ju tvärtom. Alltså det här är en ganska sorglig historia. Malou von Sivers har ju haft en särställning hos rappare, för att hon har bjudit in dem till Malou efter 10 och verkligen varit intresserad av svensk hiphop.
Mm.
Och det är hos Malou de har berättat om liksom trasiga relationer till föräldrar. Mm. Och liksom,
började tidigt med Doggen.
Ja, djupa historier om sina liv. Mm. Och därför har hiphop-communityt verkligen tyckt om henne. Mm. Fram till nu i höstas. Ja. När, och det var ju absolut inte hennes fel.
Nej.
Men Arje Snickan var där. Mm. Vill du berätta om det?
Alltså det har ju valsats runt, men lite kort bara. Alltså
vi har aldrig pratat om det här, tror jag.
Nej, men Alex och Sigge har ju pratat om det ganska mycket, till exempel.
Ja.
Men jo, men han var där, och sen så började, så var det också Grecaso, som är en 17-årig rappare. Som är ju rappar på det här GTA-sättet, som de alla gör, de här ghetto-rapparna. Om droger och pengar och vapen och sådär. Och då började han, Arje Snickan, nästan maniskt bara hålla på och prata med honom om det här med alla de här drogerna.
Arje Snickan har ju ett knarkprogram som handlar om att han upptäckt att det är dåligt med knark.
Mm.
Och alltså det var som att de fick vara i varsin ringhörna. Problemet var att Grecaso är en 18-årig kille som liksom inte riktigt kan ta ansvar för all orten rap. Och också att Arje Snickan hade ju inte riktigt koll på att man kan skildra saker och att det finns fiktion och sådär. Och var väldigt elakt då mot Grecaso. Mm. Och därför så har det ju blivit så att alla hatar Malou.
Just det.
Iris, som sitter en halv meter ifrån mig på andra sidan glasfönstret här. Glasfönstret. Glasburen. Glasrutan. Hon kom ju till mig någon dag och sa, pappa, du får inte vara med i föräldrafika hos Malou mer. Eller om du är det, då måste du verkligen liksom så här ta upp det här med Malou, att hon har betett sig helt förkastligt.
Manne, jag hörde ju när han satt och pratade när han spelade Fortnite, att han skulle följa med mig till någon till Nyhetsmorgon och spöa Malou.
Ja, det är lite hårdare kanske.
Ja. Jag tror inte han ska göra det, jag vill bara förtydliga det för alla.
Det är ju superkonstigt scen. Det står en 10-årig kille och slår den här jättemysiga, trevliga damen och duktiga journalisten Malou.
Ja. Mm. Hur som helst, det där är ju, så TV4 håller ju på nu med någonting här.
Ja.
Men det som jag kom att tänka på då var ju fördomar.
Mm.
Och då så var jag med om tre olika saker som gjorde att jag, att det här citatet "Everyone you meet is fighting a battle, you know nothing about, be kind always" blev väldigt aktuellt. För det första som hände, det var att jag var ute med Kajsa.
Din hund.
Ja. Och hon bajsade.
Kajsa bajsa.
Ja. Och jag hade inga hundpåsar med mig. Alltså jag hade glömt
hundpåsar. Hade du inte på skal man skal?
Nej, alltså jag har ju alltid hundpåsar. Mm. Men jag hade, alltså hon bajsar ju två gånger per dag. Jag är ute i snitt 50% av de gångerna. Och den här gången, alltså, och nu har vi haft henne i 3 månader ungefär. 30 gånger 3, det är alltså 90. Ja, det är runt 200 gånger har hon bajsat sedan hon kom till oss, lite drygt. Och jag har varit med 100 gånger. Och en gång utav dessa har jag glömt att ta med bajspåse. Det är alltså 1% ju, eller hur?
Mm.
Och det jag gjorde då var att jag liksom skyfflade över lite löv och grejer och gömde det där lite snyggt vid sidan av vägen och försökte liksom, ja. Vilket i och för sig är dumt, slår det mig nu. Det är bättre att låta det vara synligt så ingen åka trampa i det. Så att det var ju dumt. Men det som hände då var att någonting klickade till i mig när det handlar om fördomar. Mm. Men jag tar inte det nu. Jag fortsätter lite till.
Man kan ana att det var ett battle som du hade som ingen vet. Att en av 100 gånger så glömmer du bajspåsar.
Ja, men man kan tänka sig att den som kommer och ser den här bajskorven alternativt trampa på den kommer ju hata alla hundägare.
Mm.
Mm. Och tänka att så här är det. Så här är de där jävla hundägarna. Men,
och tänk vad mycket bajs det blir av att alla hundägare som brinner för påsar glömmer en av 100 gånger.
Så är det ju. Jag menar, för att det bajsas ju otroligt mycket. Så, att det blir...
så tänk om det är så att det finns inte en enda hundägare som någonsin har bara varit slapp.
Ja, det är någonstans dit jag kommer. Då började jag tänka på, jag kommer ihåg när jag precis hade tagit körkort. Alltså jag hade haft det kanske i, jag var ju då 20. Jag hade haft det kanske i 2 veckor, för det var min första permis. För jag tog ju körkort när jag gjorde lumpen. Så det var min första permis på helgen. Så då lånade mammas och pappas bil och jag körde på Nynäsvägen i höjd med Skogskyrkogården. Och sen så var det en bil som jag skulle köra om. Och då var det lite stressigt liksom för mig att köra om. Det var mörkt ute. Jag har ju lärt mig att när man gör en omkörning så ska man köra om. Och sen ska man ligga i vänsterfilen tills man ser ljusen, framlyktorna på den bakomvarande bilen i sin backspegel. Mm. Då vet man, då är det okej att köra in. Mm. Men jag fick liksom lite panik så jag bara svängde in direkt efter omkörningen. Vilket gjorde att jag... Att personen som jag körde om, det kom en kille, körde om och la sig precis framför. Och han blev ju skitförbannad och började liksom köra upp jämte mig och började göra olika tecken och blev liksom galen. Alltså han var så här, alltså så förbannad, för han trodde ju att här är ett as som kör om mig och bara håller på och jävlas.
Ni vet man är unga killar där.
Typ så. Och vilket fick det följa att jag var tvungen att trycka på gasen i botten och bara försöka köra därifrån, fort som fan. Och körde över en barnfamilj. Nej, det är inte. Nej, men det var ju också så här att jag var ju, när jag körde upp så fick ju jag nästan inte körkort för att jag körde på gränsen till för defensivt. Mm. Alltså det, jag är ju ingen sån här offensiv knäpp förare i trafiken.
Nej, du är ju jättedefensiv. Jag minns när vi skulle åka följebil till Nyköping för 8-9 år sedan. Och jag höll på att tappa bort det hela tiden. För du körde så himla långsamt.
Ja. Alltså, jag...
Gärna 10 km under typ lagstadgan.
Man ska vara säker på liksom, att man är på rätt sida.
Du känner den här killen tycker jag om.
Ja. Men det som hände då var ju att den här personen fick ju... Han såg ju en ung kille som körde om och tänkte så här, sådana där jävlar ska sättas dit. Mm. Så där håller de på hela tiden. Och det var ju samma sak här då. Det här är det, jag har ju aldrig gjort om det här efter det. Och jag har ju kört bil i 20 år efter det här. Då kan du tänka dig hur många gånger jag inte har gjort såna här dumma omkörningar efter det. Eller hur?
Ja, verkligen.
Det är jättemånga gånger. Men en gång var han med om det och då fick han massa olika fördomar bekräftade.
Han kanske fortfarande berättar om den där kvällen på Nynäsvägen.
Nu ska jag berätta det som är mest jobbigast av allt det här.
Oj.
Det var, jag var och såg i väntan på Godot på Dramatens lilla scen.
När då?
5 veckor sedan. Och då var jag efter konstens alla regler... stängde jag av alla ljud på min mobil.
Herregud.
Alltså du vet, jag stängde av, satte på ljudlöst, jag tryckte på flygplansläge, jag gjorde liksom allting. Det enda jag inte gjorde var att stänga av mobilen. Och sen så började föreställningen med
du satte på ljudlöst och flygplansläge och sådär, men du stängde inte av den.
Nej, jag stängde inte av mobilen helt. Och sen började föreställningen med att Jonas Karlsson och Johan Ulfsson som spelar Vladimir Estragon står på scenen, den här klassiska med lilla kullen och trädet, och står helt blickstilla och det är knäpptyst, alltså det är inte ett ljud. Och sen så har de en skir ridå som man kan se igenom. Det är liksom det som är. Och det är flera minuter det är så här. Mm. Det satt en hel gymnasieklass. Alltså med, ja, nu tänker jag, killar som inte brukar gå på Dramaten.
Ja. Mm.
De var knäpptysta. Alltså det var en andaktsfull stämning. Förstår du?
Så här killar som kör förjävla illa på
Nynäsvägen. Kör fort. Ja. Mm. Nej, men som, och jag satt och tänkte sådär, har de stängt av sina mobiler? Alltså jag satt verkligen och tänkte då. Alltså, fördomshull som jag är liksom. Mm. Och så helt jävla plötsligt så börjar min mobil låta. Alltså det var ju det mest... Det, alltså precis när... Alltså det är precis,
alla kollar på det eller?
19.00 börjar föreställa, 19.05. Lät det här. Och då hade det varit tyst några minuter och, och då är det för att jag har ju larm varje dag för att manna måste ju ta sin medicin från ADHD. Och det är såna larm som kommer 19.05 varje dag. Och då slog det mig igen då med det här med fördomarna. Att alla, för det var ju någon sån här riktig kulturkoftetant som bara, nej men vad i helvete! Alltså det verkligen med en fas visade vad hon tyckte om det här. Att det var någon som hade förstört allting. Och hon tänkte ju sådär, ja det är ju själva fan. Alltså att folk nu för tiden, mobiler hit och dit, man kan inte och så vidare. Men då skulle hon ju bara veta det här, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.
Men det hade blivit en jävla bra föreställning. Det är min sons ADHD-medicinlarm! Han klarar sig inte utan medicinen, han blir spattig!
Vi har ett helvete hemma!
Du anar inte vilket krig utkämpar.
Ja.
Så skulle du ställt dig upp på scen och ringt. Lee, har du gett mannen medicinen? Lite överspel också. Han behöver sin ADHD-medicin, mitt larm ringde!
Åh, oh, fy fan.
Dramatens lilla scen, lyssna på dig, Li.
Jag ska ha på högtalare.
Mm.
Ja, nej men så att, det var ju ändå tre jävligt tydliga exempel på när fördomar, alltså om man vänder på det, så att så fort man är med om någonting som bekräftar en fördom, så kan man vara ganska säker på att det överhuvudtaget inte alls bekräftar någon
men
fördom.
Men du bekräftar inte riktigt en fördom. Fördomen har ju varit slagit in om det hade varit någon i det här gymnasiegänget. Och då hade det varit lika pinsamt för dem kanske, för de hade också varit jättenoggranna och det var, nu ska jag ta min ADHD-medicin.
Nej, men det var, jag tog upp gymnasiet bara för att man skulle förstå att hur jag satt och var lite fördomsfull.
Men ja, däremot precis, så är men du är inte the usual suspect vad gäller...
Nej, men däremot är teaterpublik per se the usual suspect. Mm. Jag vet, Börje Ahlstedt har ju avbrutit föreställningar för att folk
jo,
liksom...
Jo, verkligen, det är ju jättekänsligt det.
Ja, och då kan man ju tänka sig att Jonas Karlsson och Johan Ulveson måste ju ha tyckt att det här var fruktansvärt irriterande.
Jag menar alltså, att en person kollade på sin klocka när Torsten Flink spelade en monolog. Han bara, klockan är 7:15, så har du tråkigt? Ja, gå hem då! Det var bara någon som hade liksom råkat snegla lite.
Det är ju next level shit, ja, alltså, på att ställa krav på sin publik. Blinkade du?
Ja.
ja, nej men så att, det som jag vill komma fram till är väl helt enkelt att man... Kommer du ihåg det här Nora-citatet?
Jag säger det igen.
Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always.
Du, jag tror det är avsnittsnamnet. Och det är jävligt tankeväckande. Och det är ju lätt att tänka nu att... Ja, i vissa fall är det så. I vissa fall så är det bara ignorans med hundpåsar och så här. Nej, men det kanske, jag tycker det är intressant att tänka. Tänk om... Alla alltid har försökt och velat ta bajspåsar och skämt sig ihjäl.
Ja, men jag tänker det.
Ja, det är så nu.
Alltså jag tänker att det är så.
Alla teaterpubliker har nog alltid försökt. Mm. Jag träffade ju en tant på, eller en tant var hon inte, hon var väl en 40-talist som satt på tåget och lyssnade på typ Sommar i P1, jättehög volym. Med AirPods, men de hade inte kopplat ihop. Och hon höll på att skämmas ihjäl.
Nej, för hon trodde att hon lyssnade i sina AirPods. Ja. Att ljudet hon hörde var liksom...
Alltså, det var så jävla pinsamt. Jag var verkligen så ömt och försiktigt som möjligt påtalade det här. Men det kan ju vara så, vi vet ju inte. Hon hade kanske fått de här för ett halvår sedan och alltid suttit med... Ja. Då, man behöver ju höja upp ganska mycket på mobilen.
För att ska låta det som att man har... Och också då, man har haft dem ett halvår och bara... Ja, alltså, de fungerar ju. De är ju trådlösa, men man måste ha jäkligt hög volym. Jag tycker att ljudet är lite sådär burkigt, typ.
Jag tyckte så jävla synd om henne.
Ja, men det gjorde man ju, verkligen.
Det var battle, verkligen, för henne.
Och det här är ju verkligen någonting... Det är jävligt tänkvärt.
Mm.
Alltså, någonting man ska ta med sig från det här avsnittet.
Det ska man. En annan sak som är tänkvärd, kanske eventuellt, det var Elaine Eksvärd. Vet du vem det är?
Elaine Eksvärd, hon är... Ja, det vet jag precis. Hon är retorikexpert. Hon har skrivit böcker om att hon blev utsatt för incest när hon var liten.
Mm. Hon har ju en byrå som heter Snacka snyggt och sådär. Och är retorikexpert till TV4 och brukar prata om folks tal, betygsätta dem och sånt där. Mm. Och hon skrev...
Har du redan betygsatt min spaning?
Hon tyckte det var skitbra.
Ja, bra.
Stark. Hon skrev häromdagen, hon bor i Älvsjö, nära mig, och hade grillat korv med barnen, tror jag, i Älvsjöskogen. Och så skrev hon om att fan vad det är nice att ta bort...
Vänta, bara så vi förtydligar, hon skrev inte det till dig, utan det här var på sociala
medier.
Oj,
förlåt. Hon skrev det var på Instagram. Ja, det var det. Bra där. Det är kul för mig också med Älvsjöskogen. Jag bodde ju precis vid Älvsjöskogens entré vid Stuvsta station.
Mm.
Från att jag var 0 till jag var 18 år utan att ens besöka Älvsjöskogen. Nu springer jag ganska ofta.
Konstigt. Varför var du aldrig där? Det var ingen go-to-skog.
Alltså, om vi skulle vara i skogen så var det för att plocka svamp. Och det gjorde man i riktiga skogen. Liksom. Mm. Men jättetrevlig skog. Så det rekommenderar jag. Hon hade varit där och grillat barn med sina korvar. och så skrev hon då någonting, jag minns inte exakt, men typ att det är så otroligt bra att ta bort skärmarna. Och om man ska göra det så måste man erbjuda något annat. Som här så grillar vi korv. Ja. Och det är liksom, har ett värde som skärmar inte har.
Aha.
En del tyckte det var jättebra. En del tyckte liksom att gud, nu skuldbelägger oss som tycker att skärmar är bra. Du anar inte vilka bataljer vi går igenom.
Då undrar jag, kan man kolla på Swedish Family på korven?
Det tror jag inte. Nej.
Du vet att de har flyttat till Indien typ. Och barnen går i skola där.
Ja, jag vet.
Det är så sjukt.
Ja.
Jävla drömliv.
Jag har sett det. De har det jättebra.
Mm.
Och det tyckte jag var lite intressant. Så hon fick ju skriva, hon fick ju nästan halvpudla sen, fast hon skrev liksom att jag måste ju kunna skriva ändå att jag tycker det är skönt att gå till Älvsjöskogen och inte ha skärmar utan att folk blir upprörda eller känner sig påhoppade.
Nej, det behöver du inte skriva.
Samtidigt
säger
så,
jag då?
Nej, för man kan vara jävligt advokat och tänka att man kan ju skriva så här att fan vad härligt i Älvsjöskogen och grilla korv.
Mysigt var att grilla korv i skogen, så behöver man inte nämna det med skärmarna.
Nej, eller så gör man det för att man har kommit på någonting om föräldraskapet. Om man kommer på något viktigt om föräldraskapet så kanske man ska kunna dela med sig av det. Eller hur? Man lär sig saker. Till exempel så... Det är ju alltid så här, jag har lärt mig nu det ultimata sättet att skiva en mango.
Har du det?
Nej, nej, men Iris har lärt sig det. Uh-huh. Jag har inte riktigt förstått. Någonting med glas och sådär. Uh-huh. Eller jag har lärt mig det ultimata sättet att veta om en avokado är mogen. Man kollar på kärnan hur den sitter. Eller knoppen där den har plockats från grenen kan man känna på om den är bra eller inte. Sådär.
Just det.
Det vill man ju dela med sig av. Folk blir ju också glada då.
Uh-huh.
Så, om man har kommit på något revolutionerande föräldraskapet så är det kanske konstigt att man inte ska få säga det.
Man kan skära ananas på något smart sätt här sett. Men det har jag inte fattat heller.
Man kan dra av skalet.
Ja, det är något. Det är
om de är rätt mogna.
Nej, här får alla lyssnare, här får ni bra tips här. Man kan göra grejer med ananasen.
Ja, men det blir känns... Det här är intressant nu. Nina Åkerstam känner du till. Hon heter ju nu Nina Åkerstam Wikner.
Vad roligt om hon skulle heta Nina Åkerstam Holst. Alltså, för att det finns ju en reklambyr som heter det, eller hur?
Mm.
Och jag tänker att den har någonting med henne att göra. Alltså någon släkting kanske.
Hon har jobbat där och det är någon släkting också.
Men det hade varit roligt om hon gifte sig med någon som heter Holst. Så att hon hette Nina Åkerstam Holst.
För att ta över sin... Ja.
Det där skämtet kanske flög lite över huvudet på alla, inklusive mig själv, kände jag.
Men du får,
det var inte jättesmart.
Hitta det sen.
Det var ett lille, vad heter han, resumé-killen?
Claes de Fer.
Och den andra, han som är... Viggo Kavling, tänkte jag på. Han gamla klassiker.
Han har inte jobbat där på...
Nej, men det är ändå resumé för mig.
Nina Åkerstam Wikner skrev en bild på kaffe, där på Instagram också. Jaha, då sitter jag här igen och dricker kaffe och lyssnar på Chet Baker medan bebisen sover. Vad är det nu?
Jag saknar inte Instagram, känner jag. Nej. Jag känner det så djupt.
Nej, men du behöver Instagram för att det är ganska viktigt ju.
Det,
är viktigt.
Det där var viktigt. Det var viktig samhällsinfo.
Ja, men jag tror det här är viktigt. Efter 2 veckor av stabila 12-timmars nätter för båda barnen börjar man vänja sig.
Chet Baker sjunger likadant som han spelar trumpet. Mycket okay. Sordin.
Mm. Du måste lyssna på det här nu. Jag tar om det.
Ja.
Efter 2 veckor av stabila 12-timmars nätter för båda barnen börjar man vänja sig.
Hur gamla är barnen, vet man det?
En bebis och en som är småbarn.
Ja.
Jag skulle kunna skriva något om hur fint det är med utsövda glada barn. Men jag måste säga något om tur. För är inte det modernt föräldraskaps största påhitt? Att allt med barn bara handlar om tur. Jag har själv sagt så när vi får komplimanger för Jills eller Gills uppförande. Tack, ja, vi har haft sån tur. Fast jag vet att det är 90% hårt arbete.
Okay.
Men då måste man kanske prata om metoder och principer och riskera att öppna upp för andras kritik. Så mycket lättare att låtsas att allt är en slump. Det värsta är att luret drabbar de resurssvagaste hårdast. De får gå runt och tro att sömnbrist, utbrott, amningskrångel och matkaos bara handlar om otur. Inte om grejer som man faktiskt kan lära sig. Medan privilegierade människor som jag låtsas att vi råkar ha barn som äter, städar sina rum och säger tack för maten.
Det var sjukast jag hört.
Att gissa vilka barn som kommer att få det lättare i framtiden är inte svårt. Så, att sluta låtsas är inte bara skönt, det är också solidariskt. Visst, man riskerar att bli anklagad för barnmisshandel. Men om det hjälper några andra familjer att må bättre är det självklart värt det.
Gud, vilken härlig människa. Här vill jag gärna ta en kaffe med. Och köra upp lite Chet Baker.
Du blir provocerad där.
Ja, det blir jag.
Vill du utveckla det?
Nej, men jag känner mig ju kränkt själv då, eftersom jag har en son som ju inte kan uppföra sig eftersom han har en diagnos. Det är ju skitjobbigt.
Folk blev ju sura över det här. Många. Och då skrev hon så här. I lördag skrev jag ett inlägg om föräldraskap. Jag ville säga att det handlar om så mycket mer än tur. Om hur jag ständigt lär mig nya saker som gör småbarnslivet lättare. Och att jag önskar att föräldrar vågade vara lite mer transparenta så att fler kunde ta del av varandras verktyg. Jag visste att ämnet var känsligt, men eftersom det var länge sedan jag skrev något som inte var 100% lättsmält så har jag glömt exakt hur känsligt det är. Många blev kort sagt jättearga. Ironiskt nog eftersom inlägget just handlar om att inte våga dela tankar om föräldraskap på grund av risken för kritik från andra. Det är såklart okej. Men det är också såklart jobbigt. Jobbigt att bli missuppfattad, kallad saker och anklagad för sånt jag inte tycker och inte heller skrev. Här får man gå in och läsa kommentarerna för att se vad hon anklagas för. Det leder också till självrannsakan. Är jag en arrogant och okunnig människa? Borde jag göra som de flesta och skippa såna här ämnen helt av självbevarelsedrift? Borde jag skrivit annorlunda, utgå bättre, exaktare, utgå från den mest illvilliga läsningen? Jag vet inte alla svar. Men jag vet det här. Jag är professionell skribent med nästan 15 års erfarenhet av att debattera svåra frågor som feminism, rasism och hållbarhet. Jag är mer hårdhudad än de flesta och mer van att uttrycka mig i text. Om jag drar mig för ett ämne, då är jargongen för hård. Det ska inte krävas perfekta ordval, fullständig ämneskunskap och engelsk tolerans mot kritik för att diskutera något så vardagligt som föräldraskap på internet. Då blir det bara proffstyckare som... Gud, du verkligen hatar henne. Då blir det bara proffstyckare som är kvar, eller ingen alls. Det tror jag vore jättedåligt för både föräldrar och barn. Låt oss ta ett gemensamt ansvar för att göra schyssta läsningar och komma med konstruktiv kritik. Om det inte funkar för dig just idag, ja, bla bla.
Ja, men det kan jag höra med om. Alltså, jag vet ju inte vad folk har skrivit i kommentarerna. Om de har skrivit så här: jävla fitta, jag ska sprätta upp dig, du jävla, sådär som folk
skriver.
Nej,
de har nog skrivit.
Vad var det han sa nu? Kringland, han var full där. Han skulle hålla på med en yxa i Åsa Lindeborg.
Just det. Ja. Nej, sånt har folk inte skrivit.
Nej, det
och jag tror inte någon har reagerat lika starkt som du gjorde heller.
Men jag har ju suckat och, fnys, men jag skulle aldrig skriva suck och fnys.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Det kan man ju få göra. Man, det är väl det som är problemet med internet ju. Alltså här kommer en spaning som är väldigt gammal. Ja. Att man suckar och fnyser direkt. Man tänker inte efter innan man formulerar sig.
Jag skulle berätta vad du tänker kring det här.
Nej, men alltså det var roliga var för att det första hon skrev var ju jävligt så där precis träffande för folk som har barn med psykiatriska funktionsnedsättningar, vad fan det heter. Jag kommer inte ihåg. ADHD, alla de här sakerna.
Men om vi tänker att hon inte skriver om folk som har ADHD just då.
Ja, men det blir ju, alltså det blir ju så här, men det blir ju det. Alltså jag blir ju jätteträffad av det för att det är så här, det säger ju då att jag, för jag har ju haft då inom situationstecken otur.
Mm.
Alltså det har jag ju haft. Jag menar det är ju ett biologiskt vad heter det, lotteri.
Ja, men om man gör en sån här läsning då, för det finns ju massa barn som inte har ADHD, som inte sover 12 timmar och inte tackar för maten och berundan tallriken och såna saker.
Ja.
Känns det mer träffande och exakt då?
Nej, men
då,
jag tycker bara att det är ointressant. Alltså jag tycker att det är alltså allt i mig är ju att man ska uppmuntra positivt och att det man ska negligera negativt. Och om det är så här, om man...
Positiv förstärkning.
Om man har ångest då, om man har ett jättevälartat och välfungerande barn som är världens gnuddigaste människa. Alltså en sån här som beskrivs som att, som gör att det är lätt att vara förälder åt ett sånt barn. Det är bara att följa efter. Och om det då inte dukar av... Om man tycker att det är jobbigt, ja, då får man väl styra upp så att barnet dukar av. Alltså det är väl min grej där. Men däremot så känner jag att det finns ju otroligt många andra fighter som jag tar framför att få mannen att duka av. Och det är väl det som är problemet där. Och det är väl att hon har en ganska, alltså tonen är ju ganska speciell. Hon är ju mycket mysigare i det andra inlägget. Jag menar, det hade ju funkat.
Alltså, mitt
hon
hade problem gjort... är så här att hon skriver ju här att vi som är resursstarka och typ välutbildade så. Nu vet jag i och för sig inte om jag är så resursstark och välutbildad, men det känns ändå som jag typ i hennes lag på något vis. Jag bor i stan och... Eller bor inte i stan, jag är i stan just nu. Jag bor utanför stan. Jag är en liksom person som vistas i Stockholm och har varit på seminarier med... Hon har varit moderator och snack som jag var med på. Vi har gemensamma vänner, jag och Nina och sådär. Jag... Vad kan man säga mer? Ja, men jag är någon slags medelklassperson ju. Och hon skriver om att om man tillhör den socialgruppen, alltså om jag nu gör det, det är oklart, men då har man en del knep och man vet en del saker som man inte vågar prata om av risken att bli skambelagd eller sådär. Men man känner till det. Och därför så får man barn att sova i 12 timmar. Och man får barn att vara väluppfostrade och trevliga. Men problemet med, men man vågar inte prata om de här sakerna, de här liksom lifehacksen. Alltså barn, att ha barngrejens motsvarighet till att skala en ananas utan kniv. Det kan man inte prata om. Och det får till följd då att de som är resurssvaga, som bor i en liten bruksort, som inte rör sig i de här rummen, de får aldrig reda på saker som skulle kunna revolutionera deras liv. Därför får de inte barn som sover 12 timmar på natten, och de får inte barn som dukar undan efter sig och är trevliga och väluppfostrade.
Men då kanske det är ju mer en klassfråga. Jag tycker att det du beskriver är inte medelklass. Det är ju någon mer borgerlig.
Ja, det kanske
alltså,
det är.
Borgerlig, jag vet inte vad det heter ens. Borgerlig medelklass, eller borgerlig klass. Alltså borgerligheten, alltså bourgeoisien. Mm. Alltså det här att man är, för det har jag tänkt på. Alltså när man tänker på sådana här lite överklassungar helt enkelt. Alltså borgerliga som är lite mer, som inte har några problem med att ha en instoppad Lacoste-piqué. Och som har håret kammat på viss sätt och är, alltså det finns ju sådana barn, alltså som går på olika sådana skolor in i stan som jag inte alls känner till.
Nej.
Och som beter sig på ett visst sätt, alltså lite som så här engelska internatbarn. Ja. Alltså som ju kan vara as på många sätt, men som har lärt sig hur man ska föra sig.
Ögonkännare.
Ja, men lite ögonkännare.
Jag tror inte att hon nödvändigtvis kommer från någon överklass eller någon privatskolemiljö. Så det som jag tycker blir märkligt i den här texten, för att det är så här att om nu de här knepen finns och vi borde prata om dem för att alla ska få ta del av dem, även de resurssvaga, så borde ju hon skriva vad det är. För jag känner att jag har absolut ingen aning om vad hon menar att det skulle vara, att de här knepen skulle vara. Mina barn har vi för sig sovit dåligt, kanske mycket på grund av eksem, att de har legat och kliat och sådär.
Det är inte otur då?
Nej.
Det är det. Då har du haft otur.
Ja, men det är väl en otursgrej. Men samtidigt så spelar det ingen roll, för att jag har ju inte, det finns ju olika så här sömnkurer och metoder och skolor. Jag har aldrig märkt att det här är skolan som vi som har lite bättre koll ställer oss bakom. Förstår du? Utan jag har uppfattat det som att det finns en del som säger liksom, sova hela natten kuren, det är den bästa. Den är kontroversiell, men det är den bästa. Den funkar verkligen. Andra som säger att det finns ingen, man måste vara följsam och så vidare. Att det finns massa olika. Och att jag tycker att hon borde då tala ur skägget. För då skulle hon ju verkligen kunna göra en tjänst. Att hörni, det här är revolutionerande. Om man gör så här, då sover barn hela nätterna. Och, alltså, det är ju någonting som man verkligen borde predika. Och jag tror att...
Men det var inte det hon ville.
Hon ville ju
väcka debatt och uppmärksamhet. Och prata om att hon har lyssnat på Chet Baker och liksom hur härligt hon har i sitt liv. Och sen så har hon en massa följare då. Jag vet inte hur många följare hon har. Uppenbarligen så blir det väl någon klasskrock här också. Att det är folk som inte tillhör hennes klass som ser hennes värld. Men som nu i och med internet, eftersom det är någon typ av demokratiskt forum där alla kan komma till tals på lika villkor, mer eller mindre, så är det ju att helt plötsligt så kommer Kreti och Pleti uttala sig om henne och gör det med en fas och liksom eftertryck.
Nej, men jag uppfattar det som att...
Det är ju klasskrig här, klass mot klass på Instagram.
Nej, jag uppfattar det ju som att hon beskriver problemet så här att, gud, det här har gått så jävla bra, det är hårt jobb, jag har all anledning att sitta och vara nöjd, dricka kaffe och lyssna på Chet Baker.
För jag har gjort så här.
Jag har kämpat hårt och det har gått jättebra. Synd att vi inte kan prata om de här sakerna. Och anledningen till att synd att vi inte kan prata om det är att hon skulle vilja berätta vad hon har gjort. Och det vill jag också att hon ska göra. Mm. För att det är som att... ja, det är ju verkligen superkänsligt det här. Med föräldraskapsgrejer och att man skambelägger och skuldbelägger. Och när hon vill undvika det till varje pris så är det exakt det hon gör.
Jag har ett tips om man vill få lugna och tysta barn, vet du det?
Nej.
Slå dem. Det funkade jättemånga år. Problemet är bara att de kommer bli jättetrasiga och får jättejobbigt när de är vuxna.
Men då är det inget tips.
Nej, men det är ju ett, alltså det är ju så här, alltså jag tänker på min manne, så är det ju så här, skulle jag få igenom stryk, då skulle han vara världens mest välartade och lugna barn. Men då skulle inte han vara en människa, en individ som jag vill ska liksom blomma ut som vuxen. Förstår du vad jag menar? Jag det förstår. Är ju också ett sätt att se på barn att det är så här, varför ska barnen sova 12 timmar varje natt? För vilka, alltså, för vem skulle det? Är det för barnens skull eller är det för ens egen skull?
Fast just, det är ju en jätteskillnad att man tänker sig att jag vill ha så tysta barn som möjligt, jag slår dem. Det är ju dåligt för att barnet kommer bli helt trasigt och traumatiserat. Men inget barn blir ju traumatiserat för att sova 12 timmar. Det är ju jättebra för barn att sova 12 timmar.
Ja, men det beror på vilket sätt man
ja,
får
nej,
det.
Om man knarkar ner barnet.
Nej, men eller om man liksom tvingar det. Alltså, tvingar det och liksom ligga själv och hit och dit. Alltså, jag vet inte. Nej, säger jag.
Nej, jag skulle vilja, alltså det jag vill komma fram till här.
För jag tror inte att det finns ett universalknep. Även om hon skulle lägga sin lista, så skulle ju, det skulle inte, det vet ju både du och jag, det skulle inte vara så här, jaha, är det så man gör? Det är inte som att hon har ett knep som funkar för alla, och som alla kan ta del av. Men så funkar det ju inte.
Nej. Men jag skulle vilja att hon skrev sitt knep. Alltså jag skulle vilja att det blev, låter jag väl som en sverigedemokrat, men att det blir högt i tak så att man får diskutera de här sakerna så hon slipper liksom tala i skägget. Jag skulle vilja att hon sa att den här metoden är jättebra, det är hårt jobb, den funkar, liksom tar så att folk kan bemöta det.
Vad tror du är för metod då? Om du får ju spekulera lite.
Ja, men det jag funderar på, den metoden som folk hävdar är så effektiv, det är ju den här sova hela natten kul, Anna Wahlgren och sådär. Men samtidigt så känns det som att folk som är pålästa och som liksom är 2020, alltså det är ju verkligen inte så att det är något folks go-to-kur, utan den är ju väldigt omtvistad. Så vi kanske får fråga henne nästan. Men jag tror att det är bra om det här med barn blir så mindre känsligt, för då om folk bara säger så här, så här ska man göra, det funkar för mig, det är skitbra, då kan man ju få bemöta det. Nej, jag tror det verkar inte alls, jag prövade, det funkar inte för mig, jag tror på de här grejerna, så att idéer liksom får stötas och blötas. Det är jättebra att gå till Älvsjöskogen och grilla korv. Jaha, tycker du? När jag gick till Älvsjöskogen och grillade korv, då bajsade alla på sig och blev jätteledsna och arga, och en stack upp en så här grillspett i halsen på en annan och sådär. Och jag funderar på nu, Nisse, får du en spotlight på dig och du kan berätta vilka revolutionerande saker om föräldraskapet har du kommit fram till som du vill dela med dig av nu när vi höjer taket och gör att folk kan berätta om sina teorier kring lifehacks som förälder. Hur skalar man en mango på det bästa sättet?
Alltså mitt största är ju att vara följsam. Alltså det har varit min stora grej ju. Att det gått från att vara en sån här som skriker så att mina barn kissar på sig och kräver olika saker av dem, till att bli väldigt följsam och låta dem få växa i egen takt.
Bra.
Det är väl min största grej.
Det är flera saker jag ska säga det, men en grej som jag skulle vilja ta upp, det är ju det här med att avleda. Alltså det är en, tänker på när jag umgås med min systerson. Om man är i en situation av något slag. Det kan ju vara små situationer där någon vill ha mellanfil. Eller så kan det vara en mer allvarlig situation. Att försöka ta sig ur den. Genom att, alltså att man inte gräver ner sig i den situationen, utan att man försöker med olika avledningsmanövrar. Det är min. Mm.
Ja, det är en jättebra grej.
Och sen finns det ju också sådana här folk som säger att bärsjal, det är revolutionerande.
Mm.
Och det är på något vis så här, jag blir ju jävligt irriterad om någon säger så. Bärsjal är revolutionerande. Samtidigt känns det ju jättekonstigt om de känner att bärsjal är liksom det som har enkom gjort att jag har så nära relation till mitt barn.
Mm.
Det är ju rätt hemskt på något vis att de inte ska få säga det.
Mm.
Så fan, säg det!
Ja, men det är väl också hur man säger det. Jag menar, att man säger så här, bärsjal har varit revolutionerande för mig.
Mm.
Alltså det är ju
där har vi en grej.
Det lilla tillägget.
Och det kanske var det Elaine gjorde, att nu när vi har skippat vår iPad och gått ut i Älvsjöskogen, så inser vi att det är det folk borde göra.
Mm.
Att man blir lätt missionerande.
Mm.
Att nu, så här, jag har kommit fram till en insikt, så måste ni också leva så. Utan man kanske mer skulle langa fram grejer som är så här, det här var bra för mig, så folk tar det lite.
Men så här är det. Det var ju, både du och jag var ganska duktiga på det när vi höll på och bloggade som mest. Alltså att man var otroligt ödmjuk. Jo. när man kommer med sina tips. Alltså att det är så här har vi gjort och det funkar för oss. Hur brukar ni göra? Alltså en sån här grej där man liksom verkligen inte slår på stora trumman. Problemet med det är ju att det blir inte lika mycket klick. Alltså ifall man är lite mer sådär, boom. Elaine vet ju precis vad hon gör när hon skriver sina inlägg.
Men sen i Nina Åkerstams fall, då är det ju som
hon
att
vet hon vet ju också vad hon gör. Hon är ju värsta marknadsföringspersonen.
Hon, hon beskriver som att hon sitter vid liksom så här en bomb som håller på att detonera och hon har koden för att stänga av bomben när den räknar ner. Men att hon är så här, det är lite för känsligt att prata om koder.
Hon kanske håller på och
borde verkligen berätta.
Sakta men säkert marknadsför någon typ av bok som kommer att komma. Att det här är liksom en del av en.
Kanske. Jag tror att hon är helt ärlig. Att det är bara jävligt känsliga grejer att prata om. Att hon fick rätt. Men att i första inlägget borde hon ha berättat hur man gör. Och jag tror fan att vi ska... nu misslyckades jag med att höra mig till Greta Thunfjäll. Så jag ska inte lova för mycket.
Men Greta Thunberg heter hon ju.
Ja. Hörrni, nu ska jag gå till min dotter som sitter alldeles här utanför. Tack snälla.
Du avslutar inte den meningen. Nej. Jag tror fan att vi ska... Nu misslyckades jag höra mig till Greta Thunfjäll. Tack som fan! Det var liksom det var ingen mening. Det var ingenting.
Kan du översätta?
Alltså jag antar att du kommer höra av dig... Eller du menar att du kanske kommer höra av dig till Nina Åkerstam.
Jag har ambitionen att hon ska i ett mejl få säga... Vad är det som vi som är lite mer resursstarka har koll på att man ska göra med sina barn för att de ska sova nätter?
Bra, det är jag också nyfiken på.
Tack för idag.
Alltså knepet med Jojo, bara en bubblare. Jag vet inte om Nina också skulle hålla med om det här. Det är ju att vi har helt avskaffat hans säng. Mm. Han läggs och sover i våran säng hela natten. Sover som en prins. De sover som kungar.
Royalisten jävla fitta. Tack för idag.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.